tack Jesus. Jag blir så rörd av den här sången. Därför att det är så sant att han är en sån vän. Och jag ska predika om det idag. Ska vi först bara tacka Herren en gång till. Herren, vill vi bara anbefalla den här stunden åt dig. Helige Ande, vi ska tala om dig. Vad vet vi om dig? I all vår brist, Herre, alla våra kunskaper som är kommit till korta, Gud, så ber jag att du ska måla för våra ögon idag vem du är för oss, så att vi aldrig glömmer dig, Jesus. Vi anbefaller oss åt dig och din nåd i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, vänner, vi hade en märklig påsk i år. Vi hade en påsk när alla satt och gömde sig bakom stängda dörrar medan mordängeln gick förbi i vårt land. Precis som den första påsken i Egypten. Jag hoppas och min längtan är att vi skulle få en annorlunda pingst också. En pingst som är som den första pingsten. Vi ska läsa första Korintherbrevet 2:12. Första Korintherbrevet 2:12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad som är oss skänkt av Gud. Ja, vi har fått Guds ande för att vi ska veta. Såg du att det står veta vad som är oss skänkt av Gud? Jag ska ta en liten kort, vad ska jag säga, beskrivning av människans ande, så att vi har en bra bakgrundsbild. Vi vet att vi består av ande, kropp och själ. Och detta är ingenting som vetenskapen har talat om för oss, utan det står i Bibeln. Och det kan du se i första Tess 5:23. Där det står om att han önskar att vår ande, vår själ och kropp ska vara hel när Jesus kommer. Så detta är Bibelns ord. Och så vet vi då att Gud skapade människan och han skapade Adam. Och när han skapade Adam så står det uttryckligen, det här finner vi i första Mosebok 2:7. Att han skapade Adams kropp av stoft. Men sen inandades han sin livsande i Adam. Och det betyder, mina vänner, att anden i oss människor, den är av en högre rang än kroppen. Därför att den är av himlen och vår kropp är av jorden. Så redan i det ögonblicket så fick vi någonting av himlen i oss. Men så vet vi att i detta fallet i lustgården så förlorade människan den där kontakten som fanns i anden med Gud. Där bröts någonting. Och i första Mosebok 3:3 så står det att Gud hade sagt till Adam att om du äter av trädet med kunskapens träd på gott och ont, så kommer du, den dagen kommer du att dö. Och så gjorde de ju det, men de föll ju inte ner på backen och dog rent fysiskt. Men i deras mänskliga ande dog någonting. Och kontakten med Gud var bruten och därför hamnade de utanför hela Guds plan och lustgården och allt. Och därför kommer Jesus och talar han om på nytt födelsen. Alltså måste någonting födas på nytt. Och då säger Nikodemus, ni vet, att jag kan väl inte gå in tillbaka i min moders liv och födas igen. Men det är alltså inte kroppen Gud han talar om, Jesus, utan om anden, den mänskliga anden. Och så kommer Jesus, och det är det frälsningsverket han kommer för att utföra. Men vad vi sällan poängterar, det är att i detta frälsningsverk så fanns även ett dop i ande och eld. Och det är som att utan detta dop i ande och eld så är det som att inte frälsningsverket är helt komplett. För det var det Johannes döparen sa när han såg Jesus, så pekar han på honom i Matteus 3:11. Denne som ska döpa er i ande och eld. Det var en viktig bit i Jesu frälsningsverk. Men varför var det så viktigt då? Var det inte nog med att människan blev frälst och blev en Kristi brud och på väg till himlen? Ja, vi ska titta lite på det. Johannes döparen själv, han blev andedöpt redan i moderlivet. Och det vet vi, allt det här vet ni redan. Men jag tar det som en liten bakgrund. Det kan vi läsa i Lukas 1, 39-44. Och ni vet det där, när Maria precis hade fått veta att hon är gravid och ska få Jesus. Hon går och hälsar på Elisabet, som då är 6 månader längre i sin graviditet. Och när de möts så spritter Johannes till i Elisabets mage. När hon hör när den profetiska hälsningen går ut, så rör den heliga ande redan då vid Johannes. Och det vill jag, vänner, säga till er, bara som en liten parentes. Tänk på det här och sprid det bland dina vänner, dina frälsta vänner. När en kvinna är gravid, lägg din hand på hennes mage och be om ett vidrör av den heliga ande i barnet. Och alla bebisar, när du tar dem i din famn, lägg din hand på det och be den aronitiska bönen. Herren välsigne det. Be att den heliga ande vidrör barnet. För det kommer att vara ett sånt skydd för dem. För de kommer att bära detta vidrörande med sig hela livet. Och kommer att känna skillnad på vad som är Guds ande och vad som inte är Guds ande. Och vara mycket starkare och beredare ute i livet. Ja, så när vi då blir födda på nytt, så flyttar Guds ande in i oss. Och det är då vi föds på nytt. Och Guds ande tar sin boning i oss. Men det är en skillnad mellan barnaskapets ande som vi får i frälsningen och andens dop. Andens dop är någonting mycket, mycket mer. Och Jesus, har ni tänkt på det någon gång, att när Jesus var 25 år gammal och gick på Jerusalems gator och såg alla sjuka och alla krymplingar och alla fattiga och bedrövade människor, så kunde han inget göra för att hjälpa dem. Varför? Därför att han var fortfarande inte då döpt i den helige ande. Och det skedde vid Jordan när han blev döpt i vatten. Då kom anden över honom, precis som Johannes döparen hade sagt. Och då, mina vänner, då började någonting otroligt i Jesu liv. Det blev ett segertåg utan dess like för honom och för alla lärjungarna som följde med honom. De var starka, de var glada, de var helt förändrade. Och det sägs, vänner, nu hade inte de blivit andedöpta ännu, men efter Jesu himmelsfärd så kom ju anden över dem i den övre salen. Och när den heliga ande kom över dem efter Jesu bortgång, så blev de precis som Jesus hade varit. Och det vet vi. De blev fullständigt oövervinneliga. Och historikerna säger, kan ni förstå, att när man har forskat i katakomberna efter lärjungarna när de gömde sig under förföljelsen, så har man sett deras inristningar och det som är kvar av lärjungarnas tid i katakomberna. Och man har bara kunnat konstatera att den glädje som fanns bland dessa första kristna är så otrolig att det finns inte dess like och dess motstycke i hela historien. Inte i några nöjespalats, inte i några slott och rika mäns, inte någonstans finns ett motstycke till den glädje som var mest bland dessa första kristna. Och deras nådegåvor, de hade fått nådegåvor, de bara förlöstes, och de hade alla nådegåvor, var fyllda av olika gåvor allihopa. De var precis som om du tänker dig att de var experter på sitt eget område. Den skaran på 120 medlemmar som sen på en dag blev 3000. De var som, den ena var expert på helande. Den andra var expert på att tala tungomål. Och den tredje på att uttyda. Den andra var expert på kraftgärningar. Vad som än hände så hade någon den rätta rustningen. Därför att Gud hade rustat dem. Och jag brukar tänka ibland på när Vilgot och jag en gång åkte härifrån. Medan Vilgot var i tjänst. Medan vi var här under mötet på förmiddagen, så hade en storm dragit fram här över Småland och våra områden. Så när vi skulle åka hem och kom ut på 32an, så hamnade vi i en lång, lång kö med bilar. För då hade en stor tall trillat rätt över vägen. Och då gick Vilgot fram dit och så frågade han, ja, har ni ringt räddningstjänsten? Ja då. Och de säger att ja, det är så många träd som har ramlat så att vi får bara vänta på vår tur, för de är ute på och hjälper någon. Okej. Så kom han och så satt han sig bredvid, och så satt jag där bredvid passagerarsätet och så sa jag, ja, nu skulle man ha haft motorsågen med sig. Och då vill gått att, och så hoppar han ur bilen och så bak i skuffen och så fram med en sågsvans, för den hade han med sig. Och så sprang han med sågsvansen. Och när alla de andra i bilarna såg det, så började de applådera, för alla förstod ju att det var räddningen. Och så ställde han sig där med kostymen och slipsen, och så såg han av dem, och så tog alla männen ifrån alla bilarna ett nappatag, och så hivade de stocken i diket, och så var vägen fri. Så körde vi, och så kom det bara en liten bit, och så var det samma sak igen. Och då stod alla där och bara, vart tog han vägen? Han med sågen. Och så kommer Vilgot. Och så bara löser situationen. Därför att en har rustningen med sig. Förstår ni bilden? Så har Gud tänkt med sin församling. Vad som än sker, så tar du fram din gåva. Och räddar situationen. Och när något annat sker, så tar en annan fram det. Därför att vi är en helhet som Gud har rustat. Jesus sa så här till Petrus i Matteus 16:18. Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Det var därför dopet i den helige ande var så viktigt. Vad tror du? Tror du kristendomen överhuvudtaget hade överlevt utan andens dop? Jag tror inte det. De var 120 stycken som satt rädda som små barn och gömde sig i översalen. De hade inte en chans. Men därför var dopet så viktigt. Och hur viktigt är det inte då idag? Det är lika viktigt idag. Jag hade tänkt att jag inte skulle ta den här biten, men jag läste, nu vet jag sträckläser, och nu har jag börjat om i Gamla testamentet igen, och så läser jag om Abraham. Och så såg jag någonting där igår morse, så jag förstod att Herren vill att jag ska ta det här. Och då måste jag rita lite. Vänner, ni känner ju till mannen med mätsnöret i Hesekiel 47. Här är mannen. Nej, det är inte han, men det här är du och jag. Mannen med mätsnöret, han gick och så gav han mig 1000 alnar. Och sen när han gick ut i strömmen så hade han vattnet till fotknölarna. Och det här är barnaskapets ande. Det första som flyttar in i oss när vi blir frälst. Då kommer Guds ande över den här personen till fotknölarna. Men så mätte mannen mätsnöret ut 1000 alnar till. Och det var det jag såg när jag såg Abraham. Vet inte vad det står? Han fick ju en kallelse då från Gud att gå till det land som Gud hade för honom och hans folk. Och så stod det om Abraham att när han stannade på den platsen så reste han upp ett altare och åkallade sin Gud. Så gick han en bit till och så reste han upp ett altare och åkallade sin Gud. Och då uppenbarade Gud sig för honom. Och vänner, så är det. Mannen med mätsnöret mätte ut 1000 alnar till och då fick han vattnet till knäna. Och det är så. För allt det här med den helige ande bygger på bön. När vi börjar att be och ha ett eget böneliv, du och Gud, så höjs den helige andes smörjelse i vårt liv. Och det var det som Abraham gjorde hela tiden. Han hade ett böneliv bara mellan Gud och honom. Och det medförde att Gud började uppenbara sig för honom. Och det är det som händer när vi får ett eget böneliv. Att Gud börjar uppenbara sig för oss. Den helige ande kommer nära. Sen, hur ska vi se? Sen mätte han ut 1000 alnar till. Och då fick han vattnet upp till höften. Och det är när vi då har Gud börjar uppenbara sig för oss och vi fortsätter och ber. Då kommer Gud med uppmaningar och kallelser att gå för honom. Gå. Och här ligger hela tiden en lydnad. En lydnad för när den helige ande har sagt att Herren har sagt att vi ska be, så lyder vi det och börjar be. Så kommer den helige ande nära oss och vi börjar att lyda vad han säger. Då stiger smörjelsen. Sen mätte han ut 1000 alnar till. Och då var det så högt att han inte längre nådde botten, står det. Utan han måste simma. Och dithän vill Gud ha oss. Att smörjelsen stiger så i vårt liv att vi inte längre bottnar, så att säga, kan luta oss mot mänskliga garantier och allt som finns i den här världen. Vi är bara beroende av hans flöde. Av hans vind, ni vet. Vinden blåser vart den vill, säger skriften. Du vet inte varifrån den kommer eller vart den går. Men du ser dess verkningar. Och det är dithän Herren vill att vi ska komma i den helige andes väg med oss. Och nu är det så här att vi tillhör Guds församling. Oj då. Och den där gruppen på 120 stycken, den blev fylld med den helige ande. Om det här är kyrkan, och här är vi och alla kristna, så kan det se väldigt olika ut i kyrkorna. Och det beror på den helige ande. Om vi tänker oss att här är den helige ande. Och den här kyrkan har rätt mycket av den helige ande. Så finns det en annan kyrka som har så här. Ännu mer av den helige ande. Så finns det några som har så här lite av den helige ande. Och så finns det tyvärr, vänner, kyrkor där den helige ande står helt utanför. Det kan du läsa om i Uppenbarelseboken 3 och 1. Om församlingen i Sardes. Du har namn om dig att du lever, men du är död. Och det är ganska allvarligt. Men vad är det som gör att de här kyrkorna har så olika mycket av den helige ande då? Det beror på oss, förstås. Hur många av oss som flödar i den helige ande avgör hur mycket församlingen har av smörjelsen. Och den första församlingen, de första kristna, de hade nog maximalt, den helige ande var i hela gruppen. Jag tillhör de där som aldrig riktigt kom över barnasinnet. Så jag har lite barnasinne kvar. Och ibland när jag tänker på såna här saker så ser jag såna här barnsliga saker. Och när jag tänker på den helige ande så tänker jag ibland på Karlsson på taket. Och hur kommer det sig? Jo, det är för att det är ju en barnslig saga om lillebror, den där pojken, som får en hemlig vän. Som kommer med en propeller på ryggen till honom när han är ensam. Och jag tycker bilden är lite talande för den helige ande. Många, många gånger när vi läser sagor och läser litteratur, hör musik och sånt i kulturvärlden, så kan man avläsa att det finns en längtan i människosjälen. Att det funnits någon. Att det fanns någon som skulle kunna komma till mig när jag är så ensam. Och kunna komma och rädda situationen. Och vem är det gör det? Men han är hemlig. Och Annika läste precis det där stället i Johannes 14. För där står det i Johannes 14, 15-18 att världen kan inte se honom. Och de kan inte ta emot honom. Därför att de vet inte om honom. Han är hemlig. Men han är inte hemlig för dig och mig därför att Jesus har gett honom åt oss. Det har funnits ett ganska så utbrett missförstånd bland många troende. Och det är det här att, det hörde man ofta för att, ja, jag är andedöpt för jag talade tungor på 70-talet en gång. Punkt slut. Vänner, om vi har den attityden, då har vi inte förstått någonting. Jesus hade aldrig tänkt att du skulle tala lite tungor en gång på 70-talet. Han hade tänkt att du ska vandra i anden. Med hand i hand med denna hemliga vän. Att han ska gå med dig och vara din kraft och din resurs hela tiden. Ända till som Agneta sa, vi förenas med vår brudgum en gång. Det är det som är tanken. Du har en sån här hemlig vän. Och nu vill jag bara ge lite exempel som belyser hur den helige ande är med oss. Ni vet mycket väl att tungotalet är ju en rikedom att få ha. Vi använder det alldeles för lite. Men det är en utav gåvorna från just vår hemliga vän. Och en gång så var min svärfar. Han var på gudstjänst uppe där i Hälsingland. En väldigt enkel man. Han hade jobbat som flottare i älvarna i Hälsingland. Och så var han med på ett möte och han var andedöpt. Och så hade de fått besök av en missionär från Afrika som var väldigt sliten och trött. Men han sa ingenting i mötet. Han predikade och sen när predikan var klar så bad han alla som ville komma fram och börja knä och bara be tillsammans. Så gick min svärfar fram och så var det bara en plats ledig och det var alldeles jämte missionären. Så han ställde sig där på knä och bad. Och så började han tala sitt eget tungotal för sig själv. Sen efteråt så gick den här missionären fram till någon av de där ledande bröderna och sa: vem var den där mannen som stod på knä bredvid mig? Har han också varit missionär i Afrika? Nej, han har aldrig varit någonstans. Jaha, sa han. Men han talade flytande swahili. Och han talade om de rikt dukade borden i himlen. Och så blev han så välsignad, missionären, och så lyftad därför att den heliga ande hade rört vid honom genom den nådegåvan. En annan troende broder gick ut en vacker sommarkväll för han ville vara i bön och han ville vara för sig själv och det var så vackert väder så han gick ut. Och han gick i stan och stod vid ett fönster och talade tungomål för sig själv. Så kommer en invandrarkvinna och han märker inte att hon går bakom hans rygg. Hon är på väg till ån som flyter genom stan för allting är så fruktansvärt förtvivlat för henne så hon har tänkt ta sitt liv. Så hör hon sin egen byadialekt genom denna mans tungotal. Och han säger: du ska inte göra dig något illa för jag ska komma och jag kommer och hjälper dig. Och så räddas hela den situationen för att det finns en med nådegåvan. Sen har Gud och den heliga ande varit så dråplig ibland. Medan ännu den gamla Sovjetunionen stod på fötter så att säga. Så var det ju väldigt vanligt att vi smugglade biblar åt dem. För att det var ju så stängt. Så en gång så berättas det att pastorn i en stad. Han hade fått meddelande att han kunde komma till den och den staden. Och hämta en väska full med biblar. Så han satte sig på tåget och åkte. Han hade väldigt lite pengar så han hade tagit de sista slantarna han hade för tågresan. Och så kommer han fram. Han fick en stor tung väska full med biblar. Och så sätter han sig på tåget och åker tillbaka. Ska vi byta batteri eller? Okej, då får jag stå här så länge.
Jag ska inte röra mig så mycket mer så jag kan stå där.
Jag kan sätta i batteri om du vill.
Ja, jag kan stå här. Det är lugnt. Nu hörs jag, va? Ja. När han sitter på tåget tillbaka så börjar han känna att den heliga ande manar honom att inte åka till sista stationen utan kliva av på näst sista. Och vet ni det? Att det är här inne vi ska lyssna. Den heliga ande rör vid oss här i vårt innersta, i maggropen någonstans. Och han kände, jag måste kliva av. Men jag har inga pengar att ta mig sista biten. Hur ska jag ta mig sista biten? Så han brottades med sig själv. Ja, men ju närmare han kom den näst sista stationen, ju mer kände han här i maggropen att han måste kliva av. Så när den stannade vid näst sista stationen så klev han av. Så stod han där med sin tunga väska. Gode Gud, tänkte han, jag vet inte hur jag ska ta mig till den rätta destinationen. Så kommer polisbilen. Och så stannar polisbilen bredvid honom så här. Jag tänkte, hjälp. Så vevar polisen ner rutan och så sa han, hej, du ser ut att ha sån tung väska. Vart är du på väg? Vill du ha skjuts? Ja, tack, sa han. Och så tog polisen hans väska. Det var väldigt, vad tung väska du har. Och så lyfte in den i bilen och så åkte de. Så sitter han där och kommer in till den stad dit han skulle. Då säger poliserna där i framsätet, jaha, nu så är han snart fast, den där Sergej med sina biblar. Förresten, var vill du att vi släpper av dig någonstans? Och jo, det går bra här, jag är ju framme nu liksom. Så lyfter de ut hans tunga väska igen och så släppte de av honom. Så åkte de till stationen för att gripa honom. Då visste han att min hemliga vän förvarnade och räddade min situation. Vilken vän vi har, vänner. En till där borta i Ryssland. Vi vet hur det var med dem den tiden. Hur de hamnade bort i Sibirien. Långt ut i ödemarkerna där det var minus 40-50 grader på vintrarna och massor med snö. Få kom därifrån. Och en broder, han hamnade ju där. Och så hade han vittnat för en annan medfång en dag. Och som straff för det, när de fick se det, så blev han ställd ute på fängelsegården över natten. Och det var minus 30 grader. Han hade bara en tunn skjorta och ett par tunna byxor. Och alla visste vad som skulle ske. Så han fick gå ut och ställa sig där och hörde hur de gick in och låste dörrarna efter sig. Och han har inget annat än bara Herren att förlita sig på. Då kommer en varm ström från himlen. Över honom, precis där han står. Och den varma strömmen är kvar precis hela natten. Han står där som om han stod inomhus. Och när de kommer ut följande morgon sen för att ska hämta hans döda kropp, så står han där livslevande. Och de förstår ingenting, för snön och isen under hans fötter hade smält bort också. Därför att vi har en vän, vänner. En osynlig vän som den här världen aldrig har förstått sig på. Inte vet någonting om. Men Herren har gett oss. Han har gett honom till dig. Lyssna till honom här inne i maggropen, som vi säger. Jag minns när Elisabeth Olsson hade sin Ecce Homo-utställning i Jönköping. Och jag vet att det var en grupp med kristna ungdomar som tänkte vi ska gå och titta på det här. Men när de kommer mot utställningsdörren så är det någonting här i maggropen. Det går inte att gå in. Det är bara en röd lampa som blinkar här inne hos dem allihopa. Så att de vände och gick därifrån. Lyssna till den helige ande i din här inne. Lyssna till hans röst, för han är din vän och din hjälpare. Jag måste bara berätta en liten underbar sak som hände mig när jag var ung. Apropå att vi har fått Guds ande för att vi ska veta vad som är oss skänkt av Gud. När jag gick sista terminen i sjuksköterskeskolan i Vasa, så planerade Vilgot och jag att gifta oss 2 veckor senare. Så hela den där hösten gick åt med en massa bröllopsförberedelser och så. Och jag veckopendlade. Och när jag kom den hösten och klev av bussen, så gick jag en esplanad bort i lägenheten som jag och några tjejer hade hyrt. Och där på esplanaden så fanns en möbelaffär. Och i fönstret där så stod en sån underbar dubbelsäng. Och jag bara så här, åh, vad fin. Ni vet, vi är ju så där jolliga vi kvinnor. Åh, det var precis allt. Det var som att det stod Margareta på den. Den var bara så allt jag önskade. Så tittade jag på prislappen. Oh-oh. Den kostade lika mycket som en tredjedel av hela mitt studielån för den terminen. Så jag bara slog ner blicken och tänkte jag, det är omöjligt. Okej. Okay. Och så gick jag vidare. Glöm det där. Men varje gång jag kom och gick från bussen så såg jag den där sängen och det var någonting. Åh nej! Åh! Glöm det. Så tittade jag bort och så gick jag vidare. Så höll jag på, du vet, vecka efter vecka. Och vi hyrde då en lägenhet som skulle stå klar till bröllopet. Och möblerade. Och det började närma sig och vi hade ingen säng. Och vi var runt och tittade och det var ingenting som riktigt sådär var tilltalande. Och av någon oförklarlig anledning. Så när bröllopet kom och vi hade plockat ihop ett hem, så stod just den sängen i vårt sovrum. Så efteråt, långt efteråt, så fattade jag vad som hände med mig. Det var den helige ande som visade mig vad han hade skänkt mig från Gud. Han är så god så att Gud är så god så att den helige ande rör vid dig när det är någonting som han vill ge dig. Han vill skänka dig det. Och då kommer det en sån här wow in i ditt, i maggropen på dig. För han har gett oss sin ande för att vi ska veta vad som är oss skänkt av Gud. Ordspråksboken 20:27 säger: anden i människan är en Herrens lykta. Lyssna till anden, den är din lykta. En liten grej innan jag säger amen. I andra Mosebok 28:33 så står det om översteprästens kåpa. I follen på översteprästens kåpa så skulle de på Herrens befallning sy bjällror runt hela follen. Men mellan varje bjällra så skulle de sy ett äpple gjort av garn. Och det här är, ni vet, bara en skuggbild av det som skulle komma. Och jag vill påminna oss om det här. För att när man tjänar i nådegåvorna, och en del av nådegåvorna är ju jättemäktiga, kraftgärningar och mirakler. Så därför är det viktigt att vi är vaksamma. Och att vi inte tjänar i bara nådegåvorna utan har frukterna, den helige andes frukter, med oss. Annars blir vi en klingande symbol och en ljudande man bara bom, 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 bom. Det bara skräller och det bara pangar och det bara brakar. Men vi måste ha de andliga frukterna med oss. Och de hittar vi i Galaterbrevet 5:22-23. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Låt de gåvorna få vara med i ditt tjänande med de starka nådegåvor som Gud ger dig. Då blir det balans och rätt. Och du blir rätt själv. För det är så lätt att det går oss åt huvudet. Det har gått för många. När vi blir stora och mäktiga och får tjäna, då blir vi märkvärdiga. Låt den helige andes frukter få vara med i allt vad du gör för Jesus. Lär känna den helige ande. Han är din bästa vän. Lyssna till honom. Slå följe med honom. Han kommer inte att slå följe med dig. Låt honom gå och du följer med. Och bli välsignad. Och bli till välsignelse. För det hade Gud tänkt. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din helige ande. Helige ande, vi bara ber dig, kom över oss var och en. Du som kommer av nåd, och allt vad du ger är nåd. Vi ber dig i Jesu namn, kom över vår församling, kom över mitt liv, kom över mina syskons liv. Låt oss förtjäna dig med de gåvor som du ger oss. Bevara oss i ödmjukhet, bevara oss i kärlek. Men hjälp oss, ge oss frimodighet, Herre. Och hjälp oss att se dig. Öppna våra ögon så vi ser den hemliga vän du har gett oss. Öppna våra ögon, heligande. Och fyll oss med din kraft och fyll oss med det du har tänkt för oss var och en. I Jesu namn, kom med ditt regn, Herre. Kom med ditt regn. Kom med ditt regn, Herre. Kom med ditt regn. I Jesu namn, amen.